Det finns en berättelse från den svenska kyrkohistorien som faktiskt har gjort ett starkt intryck på mig. Inte för att den är så vida spridd, utan tvärtom. Det är en rätt så perifer berättelse. Jag har inte hittat den omnämnd på så många ställen. Men det är ändå en berättelse som jag burit med mig ända sedan jag läste om den första gången. I centrum för den här berättelsen stod en ung man som hette Carl Olof Rosenius. Han var väckelsepredikant och han kom senare och grundade det som idag är EFS. En missionsrörelse inom Svenska kyrkan som fortfarande finns. Den här berättelsen utspelar sig i början av 1840-talet. Så det är ungefär 180 år sedan. Och på den tiden fanns det bara en enda kyrka i Sverige. Det var den svenska kyrkan, och alla andra former av gemensamma samlingar var inte tillåtna. Det var förbjudet om de inte skedde i denna kyrka. Man fick alltså inte träffa som vi husförsamlingar och fira gudstjänst hur som helst. Trots detta så hade den unge Carl Olof anslutit sig till ett sammanhang som trotsade detta förbud. Han hade mött en skotsk pastor som hette George Scott, och han kom att bli hans närmsta medarbetare. Men det som Scott höll på med och som Carl Olof Rosenius var del av mötte ett allt starkare motstånd. Upprörda röster började höjas och tonen blev allt mer hetsk. Det skrevs artiklar, det gjordes förnedrande, förlöjligande karikatyrer, det sattes till och med upp teaterpjäser. Och Scott själv kunde inte utan vidare vistas utomhus utan att riskera att bli påhoppad. De befann sig helt enkelt i ett kritiskt läge, och oron började stegras allt mer i de egna leden. Vad är det vi gör? Hur ska vi förhålla oss till det här? Men mitt i denna storm så lär Rosenius med sitt norrländska lugn under en samling när man samtalade om hur man skulle hantera situationen. Då lär han ha uttalat följande ord. Mina ord ska bli få. Jag är ju trots allt norrlänning. Nej, det sa han inte. Finns det en Gud i himlen, så har vi intet att frukta. Och annars gör det detsamma hur det går. Finns det en Gud i himlen, har vi intet att frukta. Och annars gör det detsamma hur det går. Och det han gjorde den stunden, det var att stå kvar mitt i stormen och tala sant om hoppet, utan att för den skull blunda för verkligheten. Om detta tänker jag att uppehålla mig då i min predikan. Att stå kvar mitt i stormen. Inte som ett uttryck för någon slags, vad ska man säga, stoiskt ideal, någon slags hjältemod, utan en påminnelse om vem Gud är. En predikan om Guds tillit i osäkerhetens vatten. I dina händer, Herre Gud, lämnar jag nu min ande. Och vi kommer in i handlingen efter att farao, den egyptiske härskaren, äntligen hade släppt Israels folk fria. Andreas berättade om det i sin predikan förra veckan. Israels folk hade gett sig iväg på sin vandring mot det land som Gud hade lovat att ge dem. Men folket skulle snart upptäcka att svårigheterna var långt ifrån över. Så vi läser ifrån andra Mosebokens 14 kapitel, vers 5 och framåt. När kungen av Egypten fick veta att folket hade flytt, kom han och hans hovmän på andra tankar. Vad är det vi har gjort, sa de. Varför släppte vi ifrån oss våra israelitiska slavar? Farao lät spänna för sin vagn och tog med sina män. Han tog de 600 bästa stridsvagnarna och alla andra stridsvagnar i Egypten under befäl av höga officerare. Herren förhärdade farao, kungen av Egypten, så att han satte efter israeliterna som dristigt hade tågat ut. Egypterna förföljde dem och han upp dem när de hade slagit läger vid havet. Alla faraos hästar, vagnar och vagnskämpar och hela hans här vid Pi-Hashirot, mitt emot Baal-Sefon. Då farao närmade sig upptäckte israeliterna att egypterna var på marsch mot dem. De blev förskräckta och ropade till Herren och de sa till Mose: fanns det inga gravar i Egypten så att du måste ta oss hit för att dö i öknen? Varför har du gjort så mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Bad vi inte redan där att du skulle låta oss vara i fred och låta oss tjäna egypterna? Hellre träla för egypterna än att dö i öknen. Mose svarade: var inte rädda. Stanna här. Idag ska ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er. Ty så som ni ser egypterna idag ska ni aldrig någonsin se dem mer. Herren ska strida för er och ni ska vara tysta. Herren sa till Mose: varför ropar du till mig? Säg åt israeliterna och dra vidare. Lyft din stav, sträck ut din hand över havet och klyv det så att israeliterna kan gå torrskodda tvärs igenom havet. Jag ska förhärda egypterna så att de följer efter dem. Jag ska visa min makt genom att krossa farao och hela hans här, hans vagnar och vagnskämpar. Och egypterna ska inse att jag är Herren när jag visar min makt och krossar farao och hans vagnar och vagnskämpar. Nästa bild. Guds ängel som hade gått framför israeliternas här flyttade sig nu och gick bakom dem. Molnpelaren som gick framför dem flyttade sig och tog plats bakom dem så att den kom mellan egypternas här och israeliternas. Mörkret föll och hela natten gick utan att herrarna fick känning med varandra. Mose sträckte ut sin hand över havet och Herren drev undan havet med en stark östanvind som blåste hela natten. Så gjorde han havet till torrt land. Vattnet klövs och israeliterna gick torrskodda tvärs igenom havet medan vattnet stod som en vägg på båda deras sidor. Egypterna förföljde dem och alla faraos hästar, hans vagnar och vagnskämpar satte efter dem ut i havet. Strax före gryningen såg Herren från pelaren av eld och moln ner mot egypternas här och han spred förvirring bland dem. Han lät vagnshjulen fastna så att det gick trögt att köra. Då ropade egypterna: låt oss fly! Herren strider för Israel mot oss egypter. Och vi hoppar till vers 31. Då såg Israels folk vilket storverk Herren hade utfört mot egypterna. De fruktade Herren och litade på honom och på hans tjänare Mose. Mustig text. Nu i veckan så kablades det ut en nyhet att löparstjärnan Usain Bolt tydligen hade likat pastor Joakim Lundqvist Instagram-inlägg. Jag såg det när det kom upp i flödet och jag lät det bara passera. Det lät inte jätteintressant måste jag säga. Men sen lite senare i veckan så pratade jag med min far som hade läst nyheten. Han sa, och när han berättade så förstod jag att det här handlar ju, inlägget hade ju faktiskt handlat om när Israels folk korsade Röda havet. Och då tänkte jag, men det kanske är lite intressant då. Och den här berättelsen handlar då om en ung teologstudent som satt och läste just den här berättelsen och var helt förundrad, satt på trappan utanför skolan och var helt gasat: halleluja, amen, vad Gud är stor, vad Gud är mäktig. Och så kom det förbi en professor och undrade vad har hänt med den där. Så han gick fram och frågade: ursäkta, varför sitter du här och är så upprymd? Och studenten svarade att alltså, det är så stort hur Gud kunde klyva havet och Israels folk gå därigenom. Alltså det är så fantastiskt, det är bara Gud som kan göra sådana under. Professorn såg på studenten och sa att då kanske du också känner till att det finns forskare som menar att Röda havet på sina ställen hade ett vattendjup som inte var högre än en dryg decimeter. Så det behövdes nog inte så mycket av ett under för att kunna passera. Studenten, han begrundade vad han hade hört, men ganska snart så sprack han upp igen. Halleluja! Amen! Tänk vad Gud är stor! Vad Gud är mäktig! Om professorn hade blivit förundrad första gången så blev han inte mindre förundrad nu och frågade, men vad är det nu som gör dig så överväldigad? Ja, men tänk, sa studenten. Tänk att om det bara var ett vattendjup på en decimeter, hur kunde Gud då skölja över hela Egyptens här och låta Israel gå fria? Det måste ju vara ett under. Dagens predikan kommer inte handla någonting om vattendjup i Röda havet. Däremot så pekar den här studenten på någonting oerhört centralt. Nämligen Guds gränslösa makt. Oavsett omständigheter. Oavsett om det är en decimeter eller en kilometer vattendjup. Så är Gud den som kan befria på sätt som ingen annan kan. Och det bland annat kommer jag att beröra i den här predikan. För finns det en Gud i himlen så har vi inte att frukta. Och annars gör det detsamma hur det går. Jag vet inte om ni har hört uttrycket att man blir skrämd ifrån vettet. Att man blir vettskrämd. Jag tänker att den text vi har läst beskriver just det. Israels folk har bara påbörjat sin vandring bort ifrån de förslavande makter som man har slavat under i flera hundra år för att inse att det vi trodde var vår frihet är långt ifrån självklar. Problemen hopar sig igen. De har ett stort hav framför sig. De har en ursinnig strids här bakom sig. Var ska de ta vägen? Inte undra på att de blir rädda. Och rädslan är ju en naturlig egenskap som vi människor har, som försätter oss i någon form av beredskapsläge, och i bästa fall så skärper det vår uppmärksamhet, vår urskiljningsförmåga, men inte sällan riskerar rädslan att tvärtom krympa våra perspektiv med följden att vi successivt förlorar förståndet. Vi blir bokstavligt talat skrämda från vettet. Och det här kan såklart utnyttjas och gör så ofta, eftersom rädslan både har en samlande effekt och en tendens att också sprida sig. Det kan vi se många exempel på hur det utnyttjas. Hur rädslan riskerar att bli en grogrund för konspirationsteorier, men också för kommersiella intressen. Rädsla kan sälja bra. Liksom för att misstänkliggöra den andra som inte är som jag. Där rädslan har en förmåga att ta upp mer och mer syre, med följden att bli allt svårare att andas. Där rädslan breder ut sig. Tänker att ökad polarisering är ett konkret uttryck för det. Och det formas någon form av rädslans kultur. Vad viktigt då? Att det finns röster som höjs, som likt frisk luft får bryta in och fylla rummet med mer syre. Som står kvar mitt i stormen och talar sant om det hopp som faktiskt finns, men som samtidigt inte drar sig för att placera detta hopp på en knivsudd. För om det inte finns en Gud i himlen, ja, då är vi ju utlämnade åt oss själva. Då vilar världens framtid på våra, på mänsklighetens axlar. Och här närmar vi oss en verkligt kritisk punkt. Vågar jag lägga mitt liv i någon annans händer när jag befinner mig vid osäkerhetens vatten? Vågar jag lägga mitt liv i någon annans händer när jag står vid osäkerhetens vatten i mitt liv? Ja, vad kan den här texten lära oss? Och vad är evangeliet? Vi läste att när israeliterna upptäckte att farao närmade sig så blev de förfärade. I The Message står det att paniken spred sig. De var vettskrämda. De var skrämda från vettet. De började allt mer att förlora förståndet. Och när de väl hade drabbats av panik så var det lättare att uppfatta faraos hot än att komma ihåg och känna igen Guds löften om ett liv i frihet. Ondskan framstod som mer närvarande, mer verklig än Guds närvaro. Trots molnstoder och eldstoder, trots allting de hade sett att Gud hade gjort. Kan du känna igen dig i det? Jag kan det. Att när tillvaron skakar i grunden, då framstår ofta ondskan, meningslösheten mer närvarande än Gud. Trots vad vi har varit med om tidigare. Finns det verkligen en Gud i himlen? Och om han finns, hur är han i sådana fall? Och när paniken väl har fått oss i sitt grepp, då är det ofta lättare att fly. Inte sällan tillbaka till det vi känner till och är bekanta med. Hellre än att stå kvar vid osäkerhetens vatten och sväva i ovisshet. För det är outhärdligt många gånger. Samtidigt är det här ett mönster som inte alls är ovanligt hos den som tidigare har varit utsatt för olika typer av förtryck. Att vägen inte sällan går tillbaka till det som man en gång flydde ifrån. Och det kan vi tycka är märkligt. Hur kan du fly tillbaka från det som förtryckte dig? Men tyvärr visar ju både Israels folk på den instinkten. Och det finns många exempel. Och att kategoriskt fördöma ett sådant agerande är sällan eller aldrig till hjälp för den det gäller. Jag menar, självklart kunde Mose ha fördömt sina landsmän. Jag menar, en del av det de påstod var ju inte ens sant. Men istället väljer Mose att peka på hoppet. Var inte rädda. Stanna här vid ovisshetens vatten. Idag ska ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er. Herren ska strida för er och ni ska vara tysta. Israels folk saknade egna resurser att själva förändra sin situation. Gud var deras enda hopp i det här läget. Finns det en Gud i himlen? Då har vi inte att frukta. Annars gör det detsamma hur det går. Därför kan jag tycka att Guds respons på Moses agerande är märkligt. Jag tycker det är provocerande. För när Mose har förmedlat hopp till folket så säger Herren till Mose: varför ropar du till mig? Säg åt israeliterna att dra vidare. Hallå. Det var ju folket som klagade. Inte Mose. Mose hade ju precis förmedlat hopp och vittnat om att folket skulle lita till Gud. Och så säger Gud: varför ropar du till mig? Men som ledare så var Mose så ett med folket att han tycks ha varit beredd att själv ställas till svars för deras tillkortakommanden. Men inte bara det, för omedelbart efter detta blev Mose också ett med Guds ingripande. Där han i tro höjde sin stav, sträckte ut sin hand över osäkerhetens vatten och fick se hur Gud genom honom visade sin makt genom att göra havet till torrt land. Där Gud samverkade med både Mose och sin skapelse för sina syften. Mose gjorde sig ödmjuk och var lydig ända till det som mänskligt sett såg ut att bli hans och hela folkets död. Döden på en strand. Ett handlande som återkommer och fullkomnas i och genom Jesus Kristus. Mose blir genom sitt agerande en förelöpare som pekar framåt mot honom som avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. Han som gjorde sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom. Han som kan ta vår klagan, våra frågor. Han som inte dömer oss utan hälsar oss med orden: var inte rädda. Stanna här hos mig. Vid osäkerhetens vatten. Utan mig kan ni ingenting göra. Men i mig har ni allt ni behöver och mer. Jag ska strida för er och ni ska vara tysta. Dessutom är det så viktigt här att understryka att det var inte israeliternas starka tro som blev deras räddning. Hör det. Det var Guds ingripande. Det är ju rätt uppenbart. Folket ville fly. Ändå visar Gud sin makt. Det är ändå hoppfullt. Och när undret väl skedde, då kan jag tänka mig att det fanns de bland folket som blev ändå rätt gasade när de såg hur havet delade sig. Oh, kolla! Havet delar sig för vår skull. Vad mäktigt! Ser ni? Vattnet reser sig. Det faller inte över oss. Vi kommer att nå vår frihet. Men jag är helt säker på att det också måste ha funnits de som var livrädda. Kolla, vad är det som händer? Ser ni vattnet? Det står upp som väggar runt omkring oss, men det kommer ju säkert... jag vill inte dö! Gå snabbare innan det faller ner över mig. Men i slutändan spelar det ingen som helst roll vilket. För Gud griper in och då kan ingenting stå i vägen för detta. Men vilken nåd att det fanns en Mose som kunde hjälpa folket att komma till besinning. Att återfå förståndet. Och vilken välsignelse att den unge Rosenius fick tala hopp i tider av oro. För 3500 år senare så vittnar fortfarande berättelsen om hur Israels folk korsade Röda havet om Guds makt. Och 180 år efter att Rosenius uttalade de där orden så är den rörelse som han var med och startade en levande gemenskap som vittnar om Guds handlande genom historien fram till våra dagar. Sen kan jag tycka att EFS är lite väl livaktig eftersom de har snott Magnus Thunehag, Johanneskyrkans grundare som numera är präst där, men det är en annan predikan. Igår var vi 27 personer från Johanneskyrkan som åkte iväg till nya slottet Bjärka-Säby utanför Linköping. Vi åkte dit för att ta en hel dag tillsammans för att be, för att lyssna, för att samtala utifrån en gemensam längtan att urskilja vad Jesus gör i vår gemenskap och hur vi kan samverka med detta. En dag som lämnar en oerhört god eftersmak, som fyller mig med både tacksamhet, förundran och förväntan. Och vi återkom till att vår uppgift är inte att locka fram Gud. Det behövs inte. Han är lika närvarande idag som han var i molnstoden om dagen och eldstoden om natten. Vi behöver aldrig locka fram Gud. Däremot får vi förenas i bön att Gud ska locka fram alla de goda gåvor som han har lagt ner i var och en av oss. Där vi likt Mose tidigare i hans liv fick frågan, vad har du i din hand? Där Mose fick svara, jag har en stav, använd den. Och där Mose sa att jag är ingen talare, jag förmår inte, men vem har du vid din sida? Jag har min bror Aaron, använd honom. Och där vi får ställa oss frågan till oss själva och varandra, vad är det som Gud har lagt i våra händer? Och vem är det Gud har ställt vid våran sida? Och låta Gud använda det och förmera det så som han vill. Där vi får komma med våra bröd och våra fiskar och lita på att Jesus tar vid. Men vad kan 5 bröd och 2 små fiskar hjälpa när det är tusentals som hungrar och törstar? De hjälper inte om man törstar för man blir torr i mun. Överlåt det till Jesus. Vi får hjälpa varandra att urskilja de friska källflöden som på riktigt finns i vår gemenskap och som påminner oss om Guds handlande. Som får förmedla hopp när vi och andra befinner sig vid osäkerhetens vatten. Var inte rädda. Stanna här. För idag inbjuds vi att bli vittnen till den seger som Gud redan har vunnit i och genom Jesus Kristus. Herren ska strida för oss. Och vi kan. Vi bör vara stilla och besinna att Herren är Gud. För finns det en Gud i himlen, då har vi intet att frukta. Och annars gör det detsamma hur det går. Amen.